I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå ute i stugorna och inuti husen. Det här är Plattan i mattan med mig, Filip Lindfors, och på andra sidan internetsfären en förkyld Anna Andersson.
Ja, det var ju märkligt alltså. Sonen kom hem från, jag sovit i gympasal med 60 andra på världens största handbollsturnering, och med sig hade han ju inte bara en massa erfarenheter utan en ilsk snuva också som han var så himla bussig att dela med sig av.
Nej, så nu har du åkt på det en gång till. Jag kommer ihåg att det var en bunt avsnitt sen när du hade en förkylning som hängde kvar. Och jag minns att vi inte adresserade det då i podden. Att vi bara liksom körde på som att det inte var någonting. Men du hade din liksom hosta from hell.
Ja, det sjuka är ju att om man kan prata om sjukt när det gäller snuver. Så jag har ju faktiskt inte varit snuvig på ungefär 2 år. Och sen plötsligt 2 gånger på 3 månader.
Mm? Och den förra höll ju i flera månader.
Ja, men 3 veckor i alla fall innan jag kunde ut i löpspåret igen.
Ja, fy fan. Men måendet då? Hur är det bra liksom?
Huvudet är upp och fötterna ner. Nu ska vi podda, då är allting bra.
Ja, fy fan. Det är så jävla gött när man bara kan stänga av känslor och mående och bara bestämma sig. Nej, nu ska jag må bra. Nu ska jag vara på det här sättet.
Yes, så är det. Mamma till 2 barn och kvällstidningsjournalist. Vad tror du?
Men du, den här handbollsturneringen, världens största, är det Partille Cup eller?
Absolut.
Jaha, som är liksom kusinturnering till Gotia.
Alltså den går ju innan Partille Cup, och den har ju också funnits till och med så länge som jag har ju spelat den. När jag spelade den fanns ju långt innan dess. Det är en helt fantastisk handbollsturnering med lag från alla möjliga håll och kanter av världen. Och ändå spelar de en kvartsfinal mot Johan Flink. Bara en sån sak.
Jaså, är det sant? Var Flinken där och coachade?
Visst,
eller?
Så du.
Stod Visst. Han där vid sidan och höll hov?
Han höll hov vid sidan, jag gömde mig på läktaren.
Nähä. Så det var liksom en battle between Sportbladet reportrar alltså?
Ja, om man nu kan kalla det så. Det var väl snarare våra söner som mötte varandra. Så kan det bli ibland.
Ja. Batalje då. Handbollsexperten mot F1-experten. Hur gick det då? Får man fråga?
Jag kan säga att vi gasar ifrån.
Alltså, fy fan. Snyggt. Jag får mig få höra Flinken om den dyker upp här sen efter sommarsemestern. Fan, Partille Cup är liksom så stor så att jag som inte ens har något att göra med handboll känner till den på något sätt.
Ja, men det är ju lite som Gotia Cup. Det är ju 2 jätteturneringar som pågår i Göteborg under sommaren. Och alla ungar som har spelat antingen fotboll eller handboll i Sverige har väl någon form av relation till den, och många andra också.
Mm. Är det samma typ av legendstatus på Partille Cup-diskot som Gotia Cup-diskot har? Att det är typ det största som händer året man är den åldern?
Nu, om jag ska vara riktigt ärlig, så när vi var där och spelade så var vi inte där för att gå på disco, vi var där för att vinna. Så att,
jag tror fan ändå 20% är där för att vara på disco.
Ja, det kan nog vara så, men jag kan inte minnas att jag vet ju att det var ett disco där, men vi hade lite andra saker vi skulle göra på de där grusplanerna och asfaltsplanerna som man spelade på den tiden.
Men nu är det superkonstgräs och allt sånt.
Nu är det konstgräs. Ja, alltså, nu låter jag ju som jag är 250 år gammal. På min tid spelade
Nej, men det behöver man inte vara. För att det var fan grusplaner länge.
Ja, men alltså, det var verkligen så att vi spelade på asfalt. Och jag vet att heden var grus. Jag vet att mamma hade liksom någon slags klippkort på apoteket. För att springa med någon sån här sårborste liksom och köra. Jag har fortfarande R. efter de där grusstenmjöl hette det väl, tror jag till och med, som grävdes.
Stenmjöl? Mm.
Det gjorde ont, jävlar, kan jag säga.
Det känns som att det går så jävla i hand med handbollens liksom tuffhetsrykte också. Att man spelar på grus och asfalt och ingen säger något om det. Det bara är så.
Ja, men så kanske det är. Man blir ju fortfarande lite trött på vissa fotbollsspelare som ligger och gnäller liksom.
Mm, det kan jag tänka mig. Ska vi gå in på vad som har hänt i veckan när det inte har varit något race den gångna helgen?
Ja, men det kan vi göra. Det har inte varit något race i Formel 1 i alla fall, även om vi hade ett ganska trevligt IndyCar-race. Men vi kör Formel 1 först, såklart.
Mm, det kommer bli lite nedslag i IndyCar, men F1-relaterat sådant också. Så vi tar oss dit. Och då vill jag faktiskt börja med den här filmen som FIA, alltså moderorganisationen, vad kallar de dem?
Internationella bilsportförbundet.
Ja, det är ju något franskt från början, va? Fédération Internationale de l'Automobile eller något sånt typ.
Ja, internationella bilsportförbundet på svenska. Mm.
De har ju hakat på det här trenden som Netflix har satt, eller trend. De vill väl kanske åka lite släptåg där, boxeras lite på typen av succé som Netflix har gjort och se till att det är många som nu är intresserade av F1. För att FIA har nämligen gjort en egen F1-film som ska komma nu på torsdag. Som heter When We Were Young, tror jag. When We Were Young. Där, ja, det är en egen producerad film av FIA själva som ska handla om förarnas väg via go-kart och alla små underorganisationer och hela vägen till F1. Vi kan väl lyssna lite på trailern hur den låter, för det är ju pampigt och ståtligt och allt sånt.
The first time when I tried the go-kart, I decided I'm going to be a Formula 1 driver.
I had quite a big of problem with believing in myself when I was younger.
There are going to be a lot of people along the way telling you it's impossible to make it happen, but that's why you got to stay strong.
It feels very surreal knowing that, you know, this kid is now teammates with this driver.
Maybe one day your dream will also come true.
It is extremely important to always believe in yourself
and always believe it's possible.
Har du sett trailern, Anna, för FIAs egna F1-film?
Ja, men det har jag gjort. Och jag blev ju lite sugen på att se mer faktiskt.
Ja, det är ju verkligen bara att förarna sitter där på en stol och det är talking head-feeling. Och sen är det lite klipp från och lite bilder från när de var barn och sådär. Jag har faktiskt kollat på lite sådana YouTube-klipp. Det finns ju, jag vet inte om jag har pratat om det förut i podden, men det finns ju ett roligt YouTube-klipp när Charles Leclerc och Max Verstappen båda är typ 12 och har kört go-kart mot varandra och är så jävla sura på varandra, och det är någon galen italienare som springer runt och ska intervjua dem där. Där man ser att det är liksom miniatyrer av det vi känner till idag. Mm. Men ja, den här filmen handlar i alla fall om deras väg upp. Men det känns ju som att de som sagt vill åka släptåg på succén som Netflix har startat.
Ja, men det är mycket möjligt. Men jag tycker ändå, jag gjorde en intervju med Charles Leclerc när han kom till Formel 1. Och vi pratade just om hans väg upp till F1 och vad det var som fick honom att börja med motorsport. Och han berättade om hur han hade tjatat sig sjuk från förskolan en dag, för hans pappa skulle åka till Jules Bianchi, det vill säga den tidigare F1-föraren som gick bort här 2015, nästan exakt nu på sommaren. Hans pappa hade någon slags go-kart-park, så de skulle åka och köra ihop. Men Charles, han tjatade sig sjuk från dagis, eller förskolan heter det numera.
Men det var dagis då?
Det är mycket möjligt, jag vet inte.
I Monaco, där heter det väl det. Ja, vi ska inte snacka om vad det kan heta och kosta i Monaco. Ja, dagis är okej nu.
Vi säger kindergarten då. I alla fall så åkte han med pappa och fick sitta i en minikart. Och då spände han fast ett snöre mellan pappas kart och hans kart. Och de körde tills dess att det inte fanns någon bränsle kvar. Och sen dess var han fast. Det var så himla härligt att prata med honom om där. För att det verkligen brann ur ögonen på honom. Och han var så lycklig då på den tiden. Så det här måste ha varit när han körde för Alfa Romeo under hans första F1-säsong. Och vi hade lite mer tid. Ofta så när du är ute på F1-helger så där, så kanske man får du 10 minuter one-to-one, så är du överlycklig. Men den här gången så hade jag nog förmånen att få nästan det dubbla. Och han var väldigt öppen och berättade, man såg verkligen glädjen i hans ögon när han pratade om sin barndom. Mycket beror säkert på att hans pappa inte finns med oss längre. Och även den kärleken som man känner till Jules Bianchis familj. Men det var en härlig berättelse att få höra.
Oj, vad fint. Så han åkte alltså på samma sätt som man åker ring efter en båt. Eller pulka efter en pappa. Så åkte han i sin lilla kart bakom pappan som körde liksom.
Mm. Och sen släppte han, de var lite oroliga. Men om jag minns rätt så var de lite oroliga för att man inte skulle klara det här med gas och broms ordentligt. Men efter en stund så släppte de det där repet då, och han körde ju till inte fanns någon bränsle kvar.
Kanske man får se något om i den här filmen som kommer. When we were inte kings, men young. Som alltså kommer på torsdag. Och jag vet inte riktigt exakt hur man ska kunna se den där, men det lär de väl se till att man kan se.
De lär ju inte tala om någonting på Twitter, om jag säger så.
Nej, den ska i alla fall komma på torsdag, enligt tweeten. Ja, det där kommer fasen, ni som lyssnar, ni kommer lösa det där, ni kommer hitta den, och de som vill se den borde se den. Jag ska i alla fall se den med glädje faktiskt. Och något som har varit en stor snackis de senaste veckorna, eller ja, nästan hela säsongen, är ju Daniel Ricciardo och hans kontrakt som går ut i slutet av nästa år hos McLaren. Och nu är det så här att det har varit testkörningsfest hos McLaren. Men först så är det ju så att Daniel Ricciardo själv har sagt att han, ja, för det som det har varit snacket är att det finns många alternativ till hur det ska gå med Ricciardo. Det spekuleras i vilka som ska komma in och köra nästa år, och hans kontrakt ska brytas i förtid och så vidare och så vidare. Men nu har Ricciardo själv gått ut på sociala medier och skrivit så här: det har varit mycket rykten om min framtid, men jag vill att ni ska höra det från mig. Jag är committed till McLaren till slutet av nästa år, och jag kommer inte att lämna sporten. Det har inte alltid varit lätt, men jag gillar det. Vem vill egentligen ha lätt? Jag jobbar arslet av mig med teamet för förbättringar och för att få upp bilen i toppen igen där den är hemma. Jag vill fortfarande detta mer än någonsin. Vi ses på Le Castellet, säger Ricciardo. Och det här säger han då några dagar efter det har varit så att Colton Herta, som kör IndyCar, har varit och testkört för McLaren en sista där 160-170 varv eller något sånt, va?
Det jag funderar över är ju snarare inte allt han säger, utan varför han säger det. För han måste ju känna sig hotad, för annars hade han inte överhuvudtaget brytt sig om. McLaren är ju, det är ju det enda teamet egentligen som har så många racingteam på så många olika plattformar. De har ju IndyCar, de kommer att ha Formel E och de har Formel 1. Och de letar ju hela tiden efter nya möjligheter för att bygga liksom racingteamet McLaren över allting annat. Och där fick vi också reda på när Felix Rosenqvist förlängde sitt kontrakt med McLaren, att det är med McLaren han förlänger det, inte med McLarens team i IndyCar. Och det är lite så som Red Bull jobbar med sina förare och team i F1. Utan man har kontrakt med Red Bull, sen kan de liksom pussla och flytta dem lite hit och dit. Mellan Alfa Tauri och Red Bull. Och det känns lite grann som McLaren jobbar lite på samma sätt här. Man tittar upp, man vill säkert väldigt, väldigt gärna ha en förare från USA i F1. Problematiken i det är väl egentligen att Daniel Ricciardo just är den förare som är mest populär av alla i USA, även om man är från Australien. Så att det här blir ju liksom på något sätt en svår ekvation att lösa, och grejen är väl att de puttar väl in så mycket möjligheter de kan i sin förarbas, och sen väljer de liksom vilka som ska spela. Det är lite som ett fotbollsteam liksom.
Ja, och det är ju inte, det är ju flera IndyCar-förare som har fått testköra hos McLaren. De har ju ett testkörningsprogram, eller vad det nu kan heta på svenska, där de jobbar med flera olika förare som får testköra för McLaren F1. Och nu senast så var det Colton Herta då, men även Pat O'Ward och Alex Palou har kört, och sen även han som har ett förnamn som är Jehan Daruvala som kör F2. Alla de har testkört för McLaren i år. Och det är ju det puffas ju upp extra mycket just kring det här snacket med Daniel Ricciardo för att han har presterat som han har gjort.
Men
när hur det har gått för McLaren.
När vi ändå är inne på McLaren så kan vi ta den här svängen då med Alex Palou som vann IndyCar förra året. Då kliver vi in på IndyCar igen, för det är svårt att inte göra det när man pratar om McLaren.
Ja, men det har med F1 att göra ju.
Ja, därför att han presenterades som fortsatt förare, eller som att ha förlängt sitt kontrakt med Chip Ganassi Racing förra veckan tisdag. Men bara någon timme senare så gick han själv ut och dementerade det i flera olika tweets, och sen presenterades han som förare för McLaren. Och då undrar man ju lite igen, vad händer här nu då? För att hos McLarens IndyCar-team så finns ju då Pat O'Ward, då man har skrivit med Alexander Rossi, och sen då nu med Palou, och sen har man Felix Rosenqvist. Fyra förare lär man inte ha i IndyCar nästa år. Och frågan är ju, vad händer med Palou? Alltså, varför är det så att han har förhandlat med McLaren bakom ryggen på Chip Ganassi Racing och kanske har ett kontrakt där det står att han inte får förhandla med någon annan och ändå har gjort det, och därför väljer då Chip Ganassi Racing att gå ut med ett pressmeddelande i förväg? Ja, då kan vi ju hamna i ett läge där det blir en massa advokater fram och tillbaka och jurister som ska avgöra den här biten. Då kanske han försvinner, det vet vi inte. Vi har ingen aning vad det står i de där kontrakten. Men det som är lite märkligt, och det är lite många förare nu som hamnar i de här två polerna. Visserligen ska de ju ha ett team i Formel E också, men det är ju ett rejält nedköp. Det är inte någon av de här förarna som vill köra Formel E, för det är ju verkligen gärskon liksom, i förhållande till de andra.
Men det känns som att det är liksom tjuv- och rackarspel så himla mycket här, med att, för att det är ju inte så här att Daniel Ricciardo bara säger det här för att han vill köra F1 liksom. Det måste ju ha att göra med att, är det så att han ska lämna det där för att lämna McLaren, då ska han ju se till att göra det med att få ut så mycket finansiellt positivt som möjligt genom att säga att nej, men jag är committad. Och det som sägs är ju också att han är ett superproffs bakom liksom kulisserna också. Aldrig säger något illa till någon och är en arbetare så att säga. Att han uppträder superprofessionellt bland allt och alla i hela teamet, och att han gör sitt bästa och för att alla ska må bra och så vidare.
Jo, men så är det säkert. Men han bröt ju också ett kontrakt med Renault, var ju inte glada på honom när han lämnade dem för McLaren så tidigt under säsongen. Så att, ja, jag skulle nog snarare vilja kalla det för en supersoppa det här alltså.
Ja, det är verkligen en supersoppa. Och sen tänker man från McLarens håll så är det ju finansiellt så att Ricciardo, som vi har sagt många gånger, har ju ett kontrakt som är extremt... Han är ju väldigt, väldigt välbetald med sina poängmått mätt. Och det är väl så, tror jag, att det vanligaste kontraktssättet i F1 är ju att man, om man skriver ett över 3 år, så har man ju si och så många miljoner år 1, och så brukar det stegra år 2 och sen år 3 ännu mer, så att, för att det blir som en ökning för varje år när man skriver sådana typer av kontrakt, har jag läst mig till. Men den här diskussionen kom ju för att alltså, det är väl mer förväntningarna versus hur han har kört än hans bilen och hans kapacitet.
Ja, och sen är det ju också så att det finns ju antagligen ett mängd klausuler i det här kontraktet som han har. Och nu börjar vi närma oss sommaren och sommaruppehållet. F1 stänger alltid sina fabriker 2 veckor i augusti. Och de 2 veckorna får du inte ens skicka ett e-mail från ditt arbetskonto. Utan allt
då går sådär, lampan hos FIA igen som vanligt.
Ja, men typ. Då går den där lampan alltså. Och det gör ju att vi är inne i ett känsligt läge på säsongen när det gäller framtid, och varken du eller jag har ju någon aning om hur de här klausulerna ser ut. Men det finns ju säkert politiska sätt att spela saker och ting mot varandra, och jag tror att den enda som vet hur framtiden ser ut, det är ju Zac Brown. Och sen är frågan om han själv vet det nu, eller om han håller på att lägga det där pusslet.
Ja, det är många komponenter som är med i den här. Det är många pusselbitar som ska falla på plats för dem när det både är Indy och F1 och sådär. Och sen är det ju så att man jämför ju Ricciardo med Norris också. Och Norris har ju kört mycket bättre än Ricciardo. Men det är en helt annan grej där, för Ricciardo har ju kommit in sent, medan Norris har växt upp i teamet och liksom formats i hur de jobbar och hur bilen ska köras och hela McLaren-identiteten. Men jag tänker, om McLaren bara skulle, alltså om de skulle lyckas, om de skulle bli av med Ricciardo och bara plocka in någon som typ så här Alex Albon liksom, då skulle de ju, det skulle ju vara halva priset för en förare som ändå plockar poäng med en sämre bil.
Så är det ju naturligtvis. Men sen är det också sådär att Ricciardo har kört F1 ett antal år. Bilarna förändras och man har inte lättare att lära med åren, utan det är ju snarare tvärtom. Det kommer till en massa andra saker som hjärnspöken och sånt, och jag har ingen aning om vilka spöken som snurrar över Daniel Ricciardo om natten, men det är mycket möjligt att det där ställer till problem det också.
Hörta, Pat O'Ward, Alex Palou är ju alla Indycar-förare. Jag kollade in lite på vilka förare som faktiskt har kommit från Indy till F1. För det är inte så vanligt som man kanske kan tro faktiskt. Det händer inte särskilt ofta. Och framförallt så är det inte många som har lyckats med det. Det är alltså, ja, men jag kollade in, det är väl någon som har dykt upp här på senare tid. Men av de som har lyckats så är det Juan Pablo, inte Escobar, Montoya som körde. Han kom till F1 2001. Han hade kört Indycar innan och han tog ju ingen mästerskap och sådär, men han har ändå 7 vinster, 13 podium, ja, och 13 pole position.
Han var en
stor legend ju.
Ja, mycket, mycket duktig förare för Williams, Juan Pablo Montoya. Honom ska vi definitivt inte förakta på något sätt.
Nej, och det är det jag säger. Det har gått så lång tid, alltså 2001, som det faktiskt kom någon med, som blev kvar och som faktiskt gjorde lite damage i F1. Innan honom så var det ju Jacques Villeneuve, också racinglegend. Han vann Indycar 95 och sen vann han F1 97.
Ja, han är ju den som har nått störst framgångar vid sidan av Mario Andretti, va?
Exakt, Mario Andretti, men då snackar vi liksom 60-tal.
Ja, han dubbelkörde ju. Jag gjorde någon intervju med honom också, kan ha varit förra året. Han berättade ju om hur han skrev sina kontrakt så att han kunde köra både i amerikansk formelbilsracing och Formel 1 och Formel 2 och sånt där. Man gjorde ju så på den tiden. Så ser ju inte världen ut längre. Så det är en lång, lång tid sedan. Det är ju mer än 20 år sedan det klev en förare av rang från Indycar till F1. Det har ju snarare varit åt andra sidan, att F1-förare som inte har fått vara kvar har gett Indycar mer stjärnstatus genom att kliva in där istället för att avsluta karriären eller välja World Endurance Championship eller något liknande.
Ja, nej men exakt, det är ju, om man kollar på det där, förare som har gått från Indy till F1, så är det supersällsynt, och därför är det ju ganska sensationellt att, om det nu skulle vara så att Hurta eller Pat O'Ward eller Palou eller vem det nu kanske kan bli som tar steget från Indy, men det är väldigt, väldigt sällsynt historiskt sett alltså.
Jag tror att det är en lång väg bort fortfarande.
En annan sak innan vi bara lämnar det där, så tycker jag det är intressant att deras amerikanska på något sätt strategi, McLaren, att som du säger, Ricciardo är den överlägset mest populära föraren i USA, och nu pratar man då om de här Indycar-förarna som också är stora i USA, att det liksom så här rent marknadsföringsmässigt går ju att se någon slags mönster där kanske.
Ja, men det är ju den nya marknaden. Nästa år så har vi ju flera race i USA. Så att det är ju klart att man vill åt det hållet.
Där har vi också tjuv- och rackarspel.
Såklart.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, det är ju en stund tills vi kommer till Belgien, men jag kan faktiskt inte låta bli att ta upp det här som har hänt i veckan nu då. Vi har pratat mycket powerpointing och studsande här under våren, och Fia satt att vi kikar på det och så vidare. Men nu har det kommit ett besked att det är faktiskt till den sista helgen i augusti när vi kör Belgiens GP, och det är omstart som de första direktiven kom. Golvet höjs med 25 mm nästa år. Och FIA ska tillsätta en sensor för att kunna kontrollera hur mycket golvet rör sig. Men korrigeringen innan dess, till Belgien alltså, det handlar om en liten, om en planka som sitter under bilen. Den är typ som en bräda av glasfiber och titan. Och den här brädan kräver FIA att alla bilar ska ha för att de ska kunna kontrollera att bilen inte är för låg. Och därför har man då vissa hål i den här brädan. Och man ska se att den liksom inte flexar för mycket och att den är tillräckligt tjock. I reglerna står det då att golvet får inte flexa mer än 2 mm. Och så mäter man plankan, och den får inte flexa mer än 1 mm i nosen och 2 mm vid den första mätpunkten. Och det finns däremot ingen regel för hur mycket den får flexa i slutändan, i den bakre delen. Och det är ju någonting då som blir ett sånt här litet kryphål. Och där många team troligen har gjort så att den flexar lite mer där för att skydda föraren. För som F1-förare så ligger man ju, man sitter ju inte i bilen, utan man ligger ju i bilen med rumpan liksom längst ner. Och har man en planka däremellan då som följer med, så skyddar man ju rumpan och svanskotan rätt rejält. Och troligen kan man då köra bilen lite lägre med hjälp av den här. Och det ger då också mer downforce. Och det här kommer FIA då kontrollera från och med Belgien GP. Det är en kortsiktig lösning, men det är det man gör för att hitta någonting till i år. Och sen så blir det då tydligare till nästa år när man höjer golvet med 25 mm och tillsätter den här sensorn. Var det tydligt på något sätt, eller var jag helrörig?
Nej, både tydlig och helrörig tycker jag. Och det är ju precis vad det här ämnet är som har varit en stor snackis hela säsongen. Den här plankan, jag har ju kollat på bilder på den. Det känns så jävla roligt, för att en F1-bil är ju supermodern och högteknologisk, och det är kolfiberbitar och kevlar och lättflytande bla 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 och noll luftmotstånd och 0,00001 gram. Och sen när man ser bilarna under då, den här plankan, då är det bara på den här superhögteknologiska rymdfarkosten på marken, så är det bara som att någon har dragit ur en planka ur granne Svenssons bod och bara sågat fast eller skruvat fast under den här F1-bilen. Ja, det ser ju jäkligt konstigt ut, för det är en helt vanlig träplanka ser ut som ju.
Ja, men det ser ut som en lådbil nästan. Nu är det ju inte, den är ju av glasfiber och titan, men det ser verkligen ut som om du vänder på en lådbil, en sån som man byggde liksom från barnvagnshjulen när man var liten liksom.
Ja, men det ser ut som att man har gått in i morfars gamla förråd, och så ropar man bara, får jag låna den här plankan? Eller ja, visst, ta den här plankan. Och så skruvar man fast plankan under. Så ser det ut ju. Men ja, de har ju jobbat oändligt länge och hårt för det här, känns som. Att det är ju en snackis varje vecka och inför varje race. Så har Mercedes fått ordning på purposing? Oj, nu studsar Ferrari-bilen. Oj, nu har Lewis Hamilton ont i ryggen. Och allt sånt där ju. Så ja, det är ju en lösning som måste komma på plats någon jävla gång.
Ja, det har ju varit årets diskussion. Jag har inte ens pratat om tumling i något annat någon annan form än torktumlare och delfiner typ innan vi startade den här säsongen. Men nu är det ett himla tumlande upp och ner och fram och tillbaka och skakande. Så att det är klart att man måste hitta en lösning. Problematiken handlar ju mycket om att man vill köra bilen lägre för att få en bättre downforce.
Men jag undrar, har det någonsin under tidigare F1-år varit, alltså under tidigare eror så att säga, har det här varit något som har varit uppe på tapeten på något sätt? Tumleri?
Ja, absolut.
Tumlera.
Det här fanns ju när man körde med ground effect förra gången också, så att de hade nog kunnat lösa det inför säsongen, men de gjorde inte det.
Nej, som sagt, till Belgiens GP. Men först är det ju Frankrikes GP som vi ska blicka fram emot. Ska vi lämna tumleri i tumler då? Då har vi återigen här en bild. Förra veckan så skickade jag en bild till dig och nu har jag på samma sätt förberett här genom att lägga in en bild. Och nu handlar det om Ferraris motorhaverier som vi har pratat om. Förra racet så var det ju Sainz bil som började brinna och vi pratade om en rostad häst. Börja tänka på vad var det för djur nu? Det var ju en rostad häst, ja. Och då är det så här att om man jämför nu poängskillnader 2022 versus 2021 efter 11 varv, så är det så att Ferrari-motorerna är de som har presterat, eller de som har ökat mest. Alltså Ferrari har tagit 115 mer poäng än förra året vid den här tiden. Alfa Romeo har tagit 46 fler poäng och Haas har tagit 31 fler poäng. Det är bara Red Bull som de är tillsammans med på plussidan av hur differensen ser ut mellan förra året. Ferrari är ju tydligt etta, Alfa Romeo tvåa, Red Bull på lika många pluspoäng. De har tagit 45 poäng fler i år vid den här tiden än förra året. Sen är det Alpine som har en poäng mer. Annars har de andra teamen, Williams, Aston Martin, Alfa Tauri, Mercedes och framförallt McLaren, har tagit färre poäng. Så jag tycker att det är lite intressant ur den här synpunkten att man pratar om att Ferrari är de som har haft störst problem med sina motorer, men ändå de som har presterat bäst gentemot förra året.
Jo, men då får man också titta på var låg de förra året, de problemen som de hade med sin motor. De ställde ju i stort sett in säsongen i fjol och för att titta framåt och gå vidare med sin motor. Så jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. Det som jag tycker är mer konstigt är ju faktiskt att det är Ferrari, Alfa Romeo och Haas som har kört minst antal varv i år, för att den är så himla fragil och känslig, den här motorn, samtidigt som man har tagit så mycket mer poäng. Det tycker jag är mer anmärkningsvärt, eftersom vi har ju gått in i ett nytt reglement. Därför tycker jag inte det är så mycket att titta på hur det såg ut i fjol.
I botten då? McLaren 89 poäng färre än förra året och Mercedes 69 poäng färre.
Ja, nytt reglemente. Mercedes fick ju verkligen bita sig själva i svansen.
Vill du säga samma sak om Alfa Tauri och Aston Martin då, som också har tagit 41 poäng och 30 poäng mindre än den här tiden förut? Aston Martin känns att de är helt borta alltså.
Aston Martin har ju gjort en bedrövlig säsong och de funderar ju nu över om de ska lägga ner den här säsongen överhuvudtaget, men samtidigt så vill de ju inte göra det, för de tycker att uppdateringen har gjort någonting med bilen, men de har fortfarande ett fundamentalt problem som de inte får ordning på, och eftersom det inte blir några större regeländringar till nästa år så måste de ju lösa detta. Där hänger ju årets reglemente liksom ihop med nästa år, så att det du gör i år är ju ett jobb för nästa år, och jag tror inte att Lawrence Stroll kommer gilla att de har den här typen av resultat nästa år också. I alla fall kommer inte hans plånbok att gilla det.
Nej, och jag har spanat lite närmare på Haas som har tagit då enligt den här, eller ja, om vi tittar på den här statistiken som jämför med förra året, har de tagit 31 poäng mer och de är liksom fjärde bästa team sett till förbättringar då. Men i hela startordningen av alla uppställningen, alla team, så är Haas det enda team som inte har kommit med några större uppgraderingar än, som inte har levererat några uppgraderingspaket av alla teams i hela startfältet. Och de säger att de ska göra det efter Frankrike, inför Ungerns GP. De har liksom suttit lugnt i båten. Och om man jämför med det som de gjorde 2019, då kom de ju med en sträng uppgraderingar och bilen blev typ bara sämre för varje. Så har de suttit lugnt i båten nu och märkt att de är liksom mittfältsslagkraftiga. Och Kevin Magnussen har ju sagt något om det där också. Han sa att vi åker jämnt med de andra, så trots att vi inte har gjort några uppdateringar som de andra har gjort. Men nu när det närmar sig Ungern så ska vi förmodligen göra uppdateringar som förhoppningsvis sätter oss i förarsätet av mittfältsteamet.
Men det blir spännande. De har ju valt att försöka. Det är ju, i och med som jag sa tidigare, nytt reglemente. Då väljer man ju i vissa fall, då som i Haas fall, att verkligen uppdatera det material som du har för att se till först vad är potentialen i det här materialet vi har. Se till att utveckla den, för Formel 1 handlar ju väldigt mycket om att lära känna gränser och lära känna bilen. Det är ju svårt att komma med en uppdatering innan du vet riktigt var bilen är, och ska man jobba effektivt gör nog Haas en ekonomiskt smart lösning här när man jobbar igenom den bil man har.
Det skulle bli jävligt spännande att se hur det där blir, med tanke på att de faktiskt är så pass bra nu i år ändå. Både Schumacher och Kevin Magnussen levererar poäng.
Och du har kvar dem emot dem, manager, förstår jag, när du säger sådär.
Jag har fan en skitrolig taktik i motormanager nu. Jag har börjat satsa på ränta. Jag bytte ut Magnussen mot Joe innan kraschen, såklart. För att alltid när jag gör något så går det ju åt helvete. Men jag har sett till att jag ska ha mycket pengar på banken nu. Så nu har jag faktiskt inte Magnussen kvar. Nu har jag Joe och Schumacher, för de är billigast av alla. Så har jag 5 miljoner på banken, så att jag får 50 000 varje vecka i ränta utöver mina poäng. Och sen mot slutet av säsongen så ska jag levla upp och köpa ett svinbra lag, så att jag kommer stenhårt de sista omgångarna. Kul taktik, va?
Ja, men framförallt så är jag imponerad över att man får ränta. Det får man ju ingenstans.
Nej, det är skitroligt med ränta. Det har jag liksom gjort en aktiv taktik. Och nu har jag en tävling här med ledaren av Aftonbladets interna, Makoto Asahara, som ni hör i Sillypodden och Premier League-podden och allt fotbollssnack. Och Micke Ljungberg. Vi har ju alltså ett litet internbett här nu när det handlar om att bjudas på middag av de andra och sådär. Och jag undrar ju nästan inte om vi måste ta in, om det nu är så att Makoto vinner, att vi nästan måste ta in honom i slutet av säsongen, där han får berätta om sin supertaktik på att vinna Aftonbladets interna motormanager-liga.
Ja, han kan ju kliva in, så kan jag ha en veckas paus då.
Något som du inte har paus ifrån, Anna, det är att lära oss andra om hur det funkar i Formel 1-cirkusen. Och därför ska vi köra 2 frågor i vad vi kallar F1-skolan. Question. Vi har fått 2 frågor av våra fantastiska lyssnare, och dina, förmodar jag då, läsare av bloggen. Här har vi fått en intressant fråga av Andreas Andersson. Förhoppningsvis den Andreas Andersson som avgjorde mot Turkiet och skickade Sverige till VM 2002, va? Men han heter Andreas Andersson, det är ju inte Sveriges ovanligaste namn. Men frågan är ställd så här, va? Hej, jag skulle vara väldigt intresserad av att höra era tankar på ifall det skulle vara möjligt att i framtiden ta bort 2 bilar per lag-systemet och enbart tillåta 1 bil per stall. Stallkörandet som Red Bull nu håller på med är ganska tråkigt att kolla på, och där skulle det ju försvinna. Så blir det lite mer racing. Jag tror också att det skulle bli lite jämnare på gridden, då de mindre lagen kan lägga pengar på enbart 1 bil istället för 2. Ja, det håller jag kanske med om. Visst, de stora lagen får ju lägga alla sina pengar på 1 bil, men då får de kanske göra ett annat budgettak som alla lag måste hålla sig till oavsett inflation och så vidare. Ska meddelas att i min tanke så kan det ju bli 15-20 stall istället med 1 bil var. Allt skulle ju bli billigare med enbart 1, och då bör fler märken vilja slå sig in. Eller om någon gör som Latifi och Stroll, pappas pengar, Jesus Christ, kan de bara ge sig. Där har jag din rygg, Andreas Andersson, så in i helvete. Andreas skriver, avslutar så här: kan tänka mig att både du och Anna kan ge några bra perspektiv på denna idé med både för- och nackdelar. Ha det bra. En lång fråga.
Det var en väldigt lång fråga.
Minns du hur det började?
Ja, han var intresserad av att höra våra tankar. Jag skulle då säga att jag tror inte på en bils team i Formel 1, för att vi har ju det här viktiga med konstruktör. Alltså du måste bygga din bil i Formel 1, du måste konstruera din bil i Formel 1, det är ingen.
Men det kan man göra ändå, ju.
Ja, men som team så vinner du inte så mycket på att konstruera en bil. Och i Formel 1 så är ju teamen en medbestämmande rätt när det gäller reglerna, och Ferrari har ju till och med ett veto. Så jag kan inte tänka mig att det här överhuvudtaget skulle vara någon som var av de team som finns idag som är intresserade av att bara ha en bil. Och skulle det bli bättre racing? Ja, kanske skulle det bli. Men jag kan faktiskt tycka att stallkörningen är en del av Formel 1. Teamet är ju en del av Formel 1. Och då pratar jag inte bara om teamen på banan, utan även teamet i fabriken och i depån.
Ja, absolut. Du är ju realistisk, va? Men jag tänker ju på den här frågan mycket mer orealistiskt, för att jag tänker att det skulle bli skitmycket bättre racing ifall det nu skulle vara så. Och sen är det ju så att det är klart att de teamen som är inne i F1 nu inte är intresserade av det här, för att makten vill ju sällan ge upp makten, va? Så är det ju allt som oftast, eftersom att de är där på de här premisserna. Men om man bara leker med tanken, så skulle ju en bil per stall bli mer, alltså det skulle bli mer tävling one to one, så att säga. Då skulle man ju inte få se det här att en bil håller undan för den andra, och att ja, team satsar på en förare av sina två som bara ska vara där och sidoköra. Och så kan man ju satsa mer, det blir ju halverade kostnader nästan, kan man tänka, om man skulle lägga alla pengar på en bil istället för att lägga pengarna på två.
Ja, visst kan man tänka så, men jag
och sen skulle ju, sen som Andreas Andersson säger här, att det skulle bli fler märken som skulle få plats då, om det fortfarande skulle vara 15 till 20 stall som kör. Och det hade ju varit för mångfaldens skull, va? Tänk om man hade fått se liksom Kia köra F1.
Ja, men det är ju så här att det är ju fler stall som är intresserade av Formel 1 redan idag, men teamen är inte så intresserade av att vara in fler team i Formel 1.
Makten vill sällan ge upp makten.
Nej, men Andretti vill ju gärna in i Formel 1. Problematiken i det hela är ju det att eftersom en stor del av ekonomin för F1-team ligger i hur de presterar i ett konstruktörsmästerskap, så vill man helst inte ha in 11 team. För när vi hade flera team så var det ju alltid några team som inte fick betalt, eftersom det är, du får betalt för de topp 10. Så då måste vi göra om allting i strukturen. Jag kan väl tycka att det är ett kul tankeexperiment, men blir det verklighet? Nej, knappast.
Nej, det är ju klart. För det är ju inte realistiskt, som sagt. Men jag gillar det.
Men du gillar ganska många saker som inte är realistiska, Filip.
Ja, exakt. Det är ju vad man får av mig för att jag inte har varit med i sporten dag ut och dag in, va? Men det står jag för. Nu tar vi nästa fråga. Question. Och det kommer ifrån Helena Eriksson, som hade skickat ett långt och fint och kul mejl till oss, Anna. Hon har en fråga där hon skriver så här: om man får ha ett litet önskemål och fråga, så skulle jag gärna vilja att ni tog upp varför ni tror att stallchefen för Ferrari, Binotto, får vara kvar. Så himla konflikträdd och dåliga beslut som han ger. Vad gör att han egentligen får sitta kvar?
Ja, men titta på, de är ju faktiskt med och slåss om en VM-titel i år, Ferrari. Det har de ju inte varit. De har inte vunnit en VM-titel i ett förarmästerskap som är sedan 2007. Det var ju Kimi Räikkönen.
Med Binotto i spetsen, va?
2007? Nej.
Nej. De senaste åren när de inte har vunnit, alltså.
Ja, de har
ju haft, Binotto har varit där, om man då liksom backar Helena här med sitt påstående om...
Ja, nej, men han har ju varit med i många år, men de har ju inte haft en bil som har kunnat... Ska vi dra en kort resa, så var det ju så här att Ferrari var ju på väg upp i toppen. De hade en motor som var riktigt bra, men de hittade någon halvfuskful väg där, med hur de gjorde med motorn, så att den fick göras om, och man fick inte göra så som de gjorde. FIA vägrade att tala om exakt vad de gjorde, men de kom med en lösning mellan dem och Ferrari som gick ut på att Ferrari fick inte göra på det sättet. Och då tappade ju Ferrari i konkurrenskraft gentemot de andra teamen, och valde då att titta på årets säsong istället, för det skulle kosta för mycket och vara för jobbigt att komma ikapp. Så de passade på att nyttja fjolårets säsong, framförallt när det gäller motorutveckling, eftersom man har låst utvecklingen av motorer nu fram till 2026. Så att Binotto har ju faktiskt gjort ett bra jobb. Alltså, de ligger med i toppen, och sen gör de klantiga beslut, tar han väl ibland, men det är ju inte bara han, utan F1 är en lagsport, och det är ju tillsammans som de ibland, så som vi som tittar på, tycker att de kanske inte tar de smartaste besluten, men själva så kanske de är av en helt annan åsikt.
Ja, men du om någon har ju varit ganska kritisk till sättet som Ferrari tacklar sina problem här de senaste. Men det har varit haveri till depåstopp och i icke utfärdade teamorders och så vidare.
Ja, men jag tycker det har varit lite för mycket italiensk riksdag.
Så här då, om det inte blir något då för Ferrari i år, ska Binotto sitta kvar?
Det tror jag beror väldigt mycket på hur den här hösten utvecklar sig. Vad anledningen till att det inte blir någonting för Ferrari är.
Red Bull kommer etta, tvåa i förar och vinner överlägset konstruktören såklart. Leclerc blir trea, Sainz blir femma, säger vi.
Ja, men det, alltså, det jag skulle säga att det beror på hur hösten ser ut. Vi har kört hälften av årets lopp. Vi vet ju inte hur det ser ut. Rasar de totalt? Eller är det så att det är något väldigt, väldigt jämnt i de sista två loppen som avgör? Det vet vi ju inte. Den diskussionen får vi ta när säsongen är slut.
Det kan du skriva upp att vi ska göra, Helena Eriksson. Tack för frågan. Nu blickar vi fram mot Frankrikes Grand Prix.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då innan vi börjar spana in på banan och sådär så vill jag säga att om Lewis Hamilton kommer starta det här loppet så kommer han bli den sjätte föraren genom tiderna att starta 300 F1-race. Etta är Rubens Barrichello, tvåa är Michael Schumacher, trea Jenson Button, fyra Alonso, femma Räikkönen och Lewis Hamilton. Om han kommer till start så joinar han då The 300 Race Club. Det är väl ändå mäktigt?
Det är mycket, mycket mäktigt. Det är imponerande.
Och den som då är näst på tur att få joina samma 300 Race Club, det är Sebastian Vettel som nu är på 289 starter. Kör han alla race så kommer han passera 300 i Abu Dhabi.
Och det är ju rätt snyggt också, va? Säsongens sista
race. Ja, det är ju perfekt. Tänk om han avslutar karriären och allt sånt där då. 300 race, gör ett kanonlopp. Ja, det skulle kunna vara någonting under fyrverkerierna där under sista racet. Men Frankrike var det. Banan, vad är det för bana som det körs på här? Du nämnde lite om att den är platt som en parkeringsplats förra veckan.
Ja, den är ju vedervärdig. Alltså, Paul Ricard är, som man kör den nu, så är den 5,8 km lång. Man kör 53 varv. Det är en bana med lågt bromsslitage och medelmåttigt däckslitage. En bana som byggdes 1962. Jag kan rabbla så här, det är urtrist, för det här är en sån fantastiskt tråkig bana.
Och anledningen... Ja, vad kul det ska bli att se.
Ja, det är skitkul. Det är när det enda loppet som man kan känna att man kan somna till. Men anledningen till detta är att detta är en testbana i grunden. Alltså det är en asfaltsöken med olika typer av curbs och däckstablar. Man kan köra 180 olika bansträckningar från 826 meter till 6,1 kilometer. Det finns 25...
Jaha! Den är liksom en stor yta och så är det massa olika bansträckningar. Ja. Så kan man bara rita om linjerna, för det finns olika typer av vägar som man kan göra den, så att säga. Ja. Det är så det funkar.
Och det sjuka är att de har alltså 25 hektar avåkningszoner. Men man bygger ju det här då efter den här vita... liksom den här vita linjen. Och vi som höll på att tjafsa om de här track limitsen och problemen som var förra veckan i Österrike, hur tror du det kommer se ut den här gången då? Jo, för det finns inga naturliga avgränsningszoner överhuvudtaget, utan det är den här vita linjen. Så, och Österrike delades ut 88 bestraffningar under Formel 1-helgen. Alltså det kan bli kaos i Frankrike, det kan bli ett jätteproblem.
Nu känner jag igen det här Frankrikes GP av mina timmar bakom ratten själv i mina F1-spel. Det är ju här det är blåa och svarta streck överallt och det är helt platt där man kan köra ut, eller hur?
Ja, det är ju inte det minsta sexigt. Det är de mest osexiga som finns i den Formel 1, tror jag.
Det finns liknande på Circuit of the Americas, tror jag, i Texas, som har någon slags liknande visuellt för ögat som ser ut på samma sätt. Men ja, du ser alltså inte fram emot det här racet. Bara för att du slår ner på det så hårt så blir jag extra sugen på att hålla ett extra öga på det.
Alltså jag kan ju säga att jag ser ju alltid fram emot när det är F1-race, men det här är nog det loppet under året som jag tycker är minst roligt, för att jag gillar inte den här liksom asfaltsöknen, att det inte finns naturlig, att inte miljön är inbyggd i banan, att det är liksom Österrike, det är ändå berg- och dalbana, det går upp och det går ner. Silverstone har historia, Spa ska vi inte prata om, det är en fantastisk racebana med flyt, och här är det verkligen bana, vit linje, däckstapel, avåkningszon. Alltså du kan ju till och med tjäna tid genom att åka över den här vita linjen. Så jag tror att det kommer att bli ett jättestora problem med de här track limitsen. Och framförallt så ska vi hålla koll på kurvkombinationerna 1, 2, 3 fram till 5, utgången av kurva 6 samt kurva 8, 9. Där det kan bli väldigt, väldigt många som glider över linjerna och så får vi bestraffningar. Just den biten tycker jag är lite tråkig. Därför så skulle jag inte personligen bli så himla ledsen om man flyttade Frankrikes GP till en annan location framöver.
Men är det så att det liksom är färre omkörningar och sådär här, eller som också du inte gillar? Eller
nej,
är
det
liksom
är bara
racing
själva,
ändå på något sätt?
Men det är bara själva grejen att det är en, det saknas lite inramning i det hela. Det är inte samma känsla. Så det är lite parkeringsplatskänsla över det hela. Jag gillar när man ser att banan är en del av omgivningen och miljön och man får en känsla för att det liksom hänger ihop allting. Men det gör det inte här. Det känns verkligen ritat och platt.
Ja, det blir kul att se. Tidigare vinnare i Frankrikes GP förra året vann Verstappen, året innan vann Hamilton, året innan vann Hamilton. Sen så var 1990 var det Prost i Ferrari och 89 var det Prost i McLaren.
Ja, alltså Frankrikes GP har ju avgjort på väldigt många olika banor sedan 1971. Så har man kört på Paul Ricard, där vi är nu då, eller Castellet, är det vissa som säger också. Där körde man 71-90 och sen 2018 har vi också kört där. Sen har det funnits ett par undantag. Man körde i Dijon vid 5 tillfällen. Och sen körde man på Magny-Cours. Jag är usel på franska uttal.
Magny-Cours.
Mellan 91 och 2008. Och det var där Michael Schumacher var så otroligt framgångsrik och tog 8 segrar.
Ja, har vi, om du får ta ett minnesvärt race då, som, eller två kanske, som du minns här som från Frankrikes GP.
Ja, då väljer jag nog ut 99 när Mika Häckinen hade en omkörningsfest utan dess lika. Han startade på 14:e plats och slutade 2:a.
Och något mer då? Mika Häckinen omkörningsfest, det låter ju som något man vill se. Så.
Ja, men det är klart att det regnar också mot slutet, och det är ju alltid saker och ting. Sen så tror jag att jag också tar 2006 när, men kanske inte så mycket för själva racet, men Michael Schumacher tog sin 8:e seger i Frankrikes GP. Han blev den första föraren någonsin att klara av att ta 8 segrar på en och samma bana. Numera har ju även Lewis Hamilton gjort det. Och det här också Michael Schumachers sista pole position. För att även om han var snabbast i kvalet till Monacos GP med Mercedes 2012 så fick han en bestraffning där och startade 6:a.
Det är alltså Formel 1-fest i Frankrike på fredag. Det var ju en snygg alliteration på F av mig. Tack. Hur har det gått för våra svenskar då, Anna?
Jo, men det är ju IndyCar. Vi har ju varit i Toronto. Och Felix Rosenqvist tog sin första pallplats för McLaren. Det var väldigt roligt för Felix. Och Marcus Ericsson slutade 5:a och han leder fortfarande mästerskapet. Och nu går IndyCar in i en otroligt intensiv period. Eller de har gick redan in i den förra veckan. Men den fortsätter nu med faktiskt 2 ovalrace i Iowa kommande helg. Men vi lyckades få tag på Felix i alla fall. Så han fick ju lämna sin egen bild av helgen.
Ja, men bra, solid helg. Det var inga liksom, superfart egentligen i träning och kval. Utan vi kände som jag var ganska bekväm ändå på den banan. Alltid gillat Toronto. Lyckades maximera det vi hade kvalet, bara åtta. Sen återigen lyckades vi hitta rätt bra grejer på bilen inför racet i warm-upen. Ganska klar strategi i racet i och med att alla var på samma strategi egentligen. Alla var på en tvåstoppare, så krävdes det att man körde om på banan och tog folk i depån, och vi lyckades göra båda. Så men skitkul. Fortsatt liksom styrkebesked från oss som team. Kändes som vi hade liksom alla ingredienser i racet. Vi kunde vara aggressiva, jaga framåt, bra depåstopp, bra strategi, bra på kalla däck hela tiden. Det var nästan nyckeln till racet, kändes det som, att lyckas ta sig fram hela tiden i omstarter och sånt där. Så lite wheel to wheel med Rossi också, vilket jag, min syn på det är ganska tydlig, att jag låg precis jämsides med honom. Vi nuddade hjul och han verkade inte hålla lika hårt i ratten som jag gjorde, så hans ratt flög ur händerna på honom och han kraschade, vilket var tråkigt tycker jag. Det var en bra fight, men inte heller mitt fel att det slutade som det gjorde, i med att det var väl minimal kontakt. Det var bara kontakt på fel ställe helt enkelt. Men det är så, om man tar ihop hjul med hjul så blir det liksom, då blir det sådär. Kul första podium med teamet. Förhoppningsvis en av många fler.
Ja, nej, men efter att ha snackat med Felix Rosenqvist, som vi gjorde i vårt gästavsnitt för ett par veckor sedan, så tycker jag faktiskt att de här ovalracen är extremt mycket mer intressanta. Har du inte lyssnat på gästavsnittet när Felix Rosenqvist, som kör för McLaren i IndyCar, var med oss, så gå tillbaka några avsnitt, lyssna på det, för det är jävligt roligt att höra Felix berätta om hur bilen är inställd, att den är helt skev när man kör ovalrace alltså. Så ja, det ska bli kul att hålla koll på då. Innan vi avslutar så är det ju också en utlovad backspegel där du, Anna, ska få berätta om Brasiliens GP 2003 som stod på lappen som jag hade slängt i lådan förra veckan. Så varsågod, ta del av backspegeln, kära lyssnare.
Nu ska ni få höra Anna berätta om ett kaosrace. Kaosracet 2003 i Brasilien. Kaos, kaos, kaos. I backspegeln.
Och jag tror inte att du hade lagt i den lappen för att det var det 700:e loppet i F1-historien. Utan snarare för vilket race det var. Brasilien är ju känt för att det kan ha väldigt olika väderförhållanden. Och så var det även den här gången. Det regnade rejält, starten sköts upp i en kvart och man startade bakom säkerhetsbilen. Det kom ytterligare en säkerhetsbil under inledningen av loppet, och på varv 27 var det dags igen. Michael Schumacher drabbades av vattenplaning i sin Ferrari. Men han var inte ensam. Jenson Button och Jos Verstappen, ja, pappa till Max, och ytterligare tre förare drabbades av samma öde. På varv 52 så kraschade Mark Webber riktigt illa. Säkerhetsbilen kom ut för femte gången. Fernando Alonso missade de här gula flaggorna och han körde in även ett av Webbers hjul och kraschade så illa att han fick föras till sjukhus. Och då bestämde man sig för att bryta det här loppet. Loppet skulle ha körts i 71 varv men stoppades alltså då man hade kört 75% av tävlingsdistansen. Och det blev lite rörigt i samband med det här, för man hade liksom inte koll på vem som var först överhuvudtaget, utan Kimi Räikkönen, McLaren, tilldelade segern och jublade. Men Giancarlo Fisichella som körde för Jordan och Jordan-teamet, de var inte alls nöjda, utan de menade ju på att Fisichella låg före Räikkönen på banan, så man fick gå tillbaks och titta efter det att Jordan hade protesterat. Och då visade det sig att Fisichella hade faktiskt påbörjat det 56:e varvet. Så stallet fick rätt. Så Fisichella vann i Jordan. Kimi Räikkönen fick tugga i sin där besvikelsen och bli tvåa i sin McLaren. Och Alonso, som satt på sjukhuset, eller låg kanske, slutade trea. Det här var Fisichellas första GP-seger. Det var Jordan-teamets fjärde och sista seger i stallets 200:e GP. Men Jordan, ja, det teamet är idag Aston Martin. Och nästa gång som teamet vann, efter det här racet i Brasilien 2003, Det var faktiskt när Racing Point med Sergio Perez vann på Sakhir 2020.
Det där är ju rörig racing. Jag satt här och bara gapade av alla de här grejerna. 5 säkerhetsbilar. Och Alonso missade gula flaggorna.
Ja, det var...
Och efter det, alltså efter att gulflaggen hade kommit ut, så körde han in i Webber.
Japp.
Och sen hade de missat att Fisichella hade åkt ett varv till, alltså.
Ja, han hade påbörjat det 56:e varvet. Jag tror, om jag minns rätt, jag är inte helt säker, jag vet att jag såg det här racet, men Alonso hade någon diskussion över radion där med sitt team om däckstrategier och så vidare, för det var ju superrörigt väder. Och så han hade väl inte helt full koll på vad han hade sina 4 däck och nosen i det läget.
Och det här var ju alltså Mick Schumachers farsa som körde mot Max Verstappens farsa samtidigt då, alltså. Och de hade då vattenplaning båda två.
Yep.
Och så körde man 75% av varven.
Men ja, det är ändå lite coolt att Fernando Alonso faktiskt körde mot de här grabbarnas farsor.
Brasiliens GP 2003, alltså. Ett riktigt kaosrace. Tack för den backspegeln, Anna.
Varsågod.
Och med den backspegeln så lämnar vi dagens avsnitt då. Som har, ja, vi har hunnit... Det blir en del kackel ändå, även fast det inte har varit något race. Men nu är det bara 2 dagar kvar innan första träningen är i Frankrike, i och med att det här avsnittet kommer ut på onsdagen. Och på fredagen så börjar Frankrikes GP med träning 1. Och sen är det ju som vanligt race på söndag. Vad ska du göra fram tills dess, Anna?
Jag ska spara min röst, tänker jag.
Nu har du verkligen kämpat på med den här rösten. Vila, drick varmt. Käka, vad, Pripsblå tänkte jag säga. Vad heter de? Vicksblå. Ja, och må gott där ute i sommarstugan. Själv går ut på redaktionen nu här och har 3 dagar till innan jag ska ha någon slags semester. Men semester kommer det inte bli för plattan i mattan, eftersom att vi har Frankrikes GP att se fram emot. Och om en vecka, då blir det nedsnack av Frankrikes GP och uppsnack inför Ungerns GP.
Fast jag måste faktiskt lägga till någonting där. Jag har fått flera frågor faktiskt på mejlen om vi ska ha sommaruppehåll. Och det tänkte vi faktiskt inte ta. Utan vi kör hela sommaren. Vi kör så länge den här säsongen pågår. För det finns så mycket att snacka upp och ner och om. Så att tänk nu inte att ja, men det är snart paus här, för F1 lägger ner. Men vi lägger inte ner.
Håll till godo under sommaren. Det kommer bli avsnitt, trots att F1 har uppehåll, men det kommer bjudas på specialavsnitt under sommaren, kan vi väl lova att säga, va? Så det är bara att hänga med oss genom sommarvärmen och in i fortsättningen av F1-säsongen. Tack för att ni har hängt med så här långt på säsongen, och vi hörs.